Hej och varmt välkomna till Detaljhandelspodden. Idag har vi en superstjärna, ingen mindre än e-handelsguren, entreprenören, investeraren, branschföreträdaren Paul Fischbein, vd på Revolution Race. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Och med i studion har vi ju också dagens Magnus, som ju inte är Magnus eftersom han gör karriär på Mästergruppen. Så att jag har fått hjälp av Joel Falk, ex-Kitchen Time, som numera är Nordic Nest. Du är en stjärna inom svensk e-handel, började sälja Muminmuggar för att sen ta det vidare till Kitchen Time, och nu har du massa nya projekt. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket, jätteroligt att vara här.
Och det känns bra, Joel, för som gammal Kitchen Time-grundare så kommer du kunna hjälpa mig att ställa kniviga frågor till Paul kring e-handel. Vi kommer försöka prata lite övergripande kring e-handelsläget, men rätt snart komma in på Revolution Race och framtiden. Och låt oss börja med Revolution Race. Alla har väl koll på vilka ni är, och jag utgår från att ni är i en perfekt marknad nu. Så här, Ica-gänget går till Lidl, Fjällräven-gänget går till Revolution Race. Är det så?
Ja, det perfekt marknad. Nej, men man kan väl säga att vi är mjuka inför den situation som ändå råder, men samtidigt nöjda med hur det har utvecklats de senaste åren. Det måste jag säga. Sen är det svårt också att säga om eller beskriva hur marknaden är. Alltså man ska komma ihåg, Revolution Race är idag ett väldigt internationellt bolag. Så att det är svårt att säga att det finns ett sentiment. Om man tar Sverige som exempel, det står ju för 10% av vår försäljning bara. Så att 90% av vår försäljning sker ju utanför Sverige idag. Så att om du liksom refererar till Ica eller Fjällräven eller andra svenska brands, så beskriver du ju liksom inte hela vår verksamhet, utan bara 10% av verksamheten, kan man säga.
Det är väldigt intressant att höra. Hur skiljer sig positionen som ni har i Sverige jämfört med till exempel Tyskland?
Nej, men vårt grunderbjudande är ju detsamma. Utan jag tänkte mer att det är marknaderna som kanske skiljer sig åt. Vi ser hur konsumentsentimentet ser ut i, ja men ta Sverige jämfört med Tyskland. Och Tyskland är ju vår största marknad. Det står ju nu för lite över 50% av vår försäljning. Så den är ju absolut störst. Och bland tyska konsumenter så ser man ju till exempel att de inte är lika exponerade mot, dels har de en lägre belåning privat, och de är inte alls lika exponerade mot rörliga räntor på sina bostadslån som man kanske är i Sverige. Så alltså även om de också drabbas av inflation och högre liksom energikostnader, så har deras disponibla inkomst inte gått ner lika mycket som i Sverige, som det har gjort i Sverige på så här kort sikt. Alltså när centralbankerna har sänkt eller har höjt sina räntor, så har det slagit mot svenska konsumenter väldigt effektivt. Medan det i andra länder, Tyskland då som ett exempel, tar mycket längre tid. Det kan vara liksom lån upp till 10 år. Så att det påverkar inte, just den komponenten påverkar inte de tyska konsumenterna lika snabbt. Så att där är det liksom olika sentiment, kan man väl säga.
Det är ju häftigt alltså att ni är så stora utanför Sverige. Men är det samma anledningar att man väljer att handla på Revolution Race i Tyskland som i Sverige? Eller finns det andra värden kunder?
Ja, alltså om man tittar på vårt liksom grunderbjudande, så ser det ganska likt ut i alla marknader. Sen finns det liksom vissa lokala anpassningar. Men om man tittar på själva produkterna, så handlar det om att vi, till börja med så står vårt varumärke och våra produkter för att det är lite, vi säljer ju friluftskläder på nätet. Alltså eller byxor är vår största kategori, så jackor och sånt, men allting är outdoor, liksom active outdoor. Och om man jämför med våra produkter, så lite tajta passform. Vi har väldigt liksom ett sortiment som innehåller mycket mer olika färgalternativ. Men framförallt så har vi en hög kvalitet, men försöker att sälja de produkterna till halva priset jämfört med jämförbara produkter som har ungefär samma funktionalitet, samma material, samma kvalitet. Och det erbjudandet med en sån stark priskomponent tror jag funkar, är väldigt, därmed är vi väldigt väl positionerade just nu när det är tuffare konsumentsentiment i många, många länder, men kanske i synnerhet i Sverige.
Och vi vill ju väldigt gärna komma in på varför du kan sälja en produkt som har hög kvalitet till ett lägre pris än konkurrenterna. Varför säljer du billigare, bra kvalitet till lägre pris? Varför gör inte konkurrenterna likadant? Vad är trixet?
Ja, men tricket är ju, när man tittar på, så att vi har ett starkt grunderbjudande, men jag tycker att vi också har en väldigt stark affärsmodell, och den affärsmodellen heter ju digital D2C. Och det vill säga, vi säljer ju våra produkter direkt till slutkonsument. Och då är det ungefär, säg, mellan 90-95% säljer vi via vår egen sajt. Som då består av liksom 18 olika lokalt anpassade sajter. Men alla, det är Revolution Race site. Och resterande mellan 5-10% sker via Amazon. Men det är också direkt mot konsument. Då använder vi ju Amazons provisionsbaserade modell på deras marknadsplats. Där vi då är en sån, så kallad merchant, en Amazon-handlare. Så att vi säljer ju allting direkt till konsument. Och det innebär att vi skippar alla mellanhänder. Vi delar inte med oss av vår marginal till andra återförsäljare eller agenter eller distributörer, utan vi delar med oss av liksom det till genom att liksom erbjuda bättre priser helt enkelt till slutkonsument. Därför kan vi säkerställa att vårt grunderbjudande är starkt samtidigt som vi också kan upprätthålla hyfsade marginal. Så att det är liksom det som är liksom huvuddelen av själva modellen. Så ett starkt grunderbjudande till konsument. Och det faciliteras också av en stark modell.
Nu har ju D2C-modellen funnits i ganska länge, 10-15 år är det väl något sånt, men kanske längre än så. Men så som vi pratar om den, och bara för att exemplifiera ytterligare till alla lyssnare, så är det ju verkligen så här motsatsen till, tänk dig XXL. Man säljer varumärken i en butik i ett hyfsat nationellt perspektiv. Medan här äger du allting. Och du säljer det globalt egentligen.
Ja, precis. Revolution Race finns nu tillgängligt på 40 marknader. Jag nämnde tidigare att vi har ju 18 lokalt anpassade sajter. Så att vi har ju då en lokal version av Revolution Race i 18 länder. Och då innebär det att den är översatt. Det är anpassat lokala betalalternativ. Logistiken är på plats. Vi har en lokal kundtjänst och vad ska man säga, lokalt anpassad marknadsföring också såklart. Och så att där, vi har 18... Vi brukar säga att vi har lanserat på 18 marknader, men vi finns tillgängliga på 40 marknader. Så att det börjar ju verkligen bli en väldigt internationell verksamhet, och där då 90% av försäljning genereras från länder utanför Sverige. Sen ska man också komma ihåg att 100% av produktionen sker utanför Sverige. Så att även om det är ett svenskt bolag och alla sitter i Sverige, så är ju liksom den absolut största delen av själva verksamheten, den sker utanför Sverige. Så att det är väldigt internationellt.
Men på att berätta mer om, det började ju bara med fritidsbyxor eller friluftsbyxor, och där liksom, om vi utgår från ett svenskt perspektiv, så vet jag att du och grundarna har pratat om att liksom man hade fjällrävenbyxor som var svarta eller gråa och ganska kostsamma ju. Och plötsligt var det någon som frågade kunden, vad skulle ni vilja ha? Vi vill ha färg och billigare, och så har det liksom exploderat. Och kan du ta oss igenom resan, hur liksom ni jobbade med communityt och även idag gör. Men också att det började med bara en produkt och för- och nackdelar med det.
Mm. Nej, men alltså det började ju, alltså, jag brukar säga, vi är ett bolag som började vara en byxbolag. Jag brukar säga, vi går på engelska från att ha varit en pantmaker till att nu bygga ett varumärke. Så att vi är mycket bredare idag än bara en byxa, och det finns ju många olika modeller av byxor. Men det som du säger, det börjar med att vi ville, eller grundarna Pernilla och Niklas Nyrensten, de ville ta fram byxor som såg schysst ut, som var så snygga ut. Det är bara för att man går i skogen eller ut och vandrar, så vill man ändå kunna känna att man ser bra ut. Så att det blev kläder med tajta passform, olika färgdetaljer, men framförallt så, och som satt bra. Hög kvalitet naturligtvis är viktigt, framförallt när det kommer till outdoor. Det kan ju vara liksom hårt väder, det kan vara kallt, det kan vara varmt, det kan vara regn, det kan blåsa mycket. Och framförallt så ska de kunna användas många gånger, och sen ska de också kunna säljas till ett bra pris, för att det var dyrt alltså när det här bolaget startade. Så att det finns så många olika liksom komponenter i det här erbjudandet som föll på plats. Och bolaget började ju mycket det marknadsfördes framför allt via liksom Facebook, och man gjorde liksom produktfilmer som idag är lite, i alla fall för oss, lite episka, där Niklas står och kör produktdemos. Och nej, men det blev ju fullständig succé. Och sen har ju det då liksom bara fortsatt. Och givet att bolaget också byggdes via Facebook, så började, och de här filmerna var så bra och vårt innehåll var väldigt liksom attraktivt eller appellerade på många, så byggdes ju upp en snabb följarskara som hade ett högt engagemang. Och det har vi fortsatt att bygga på. Så vi bygger en community. Men framför allt så har vi byggt bolaget på att liksom få kunderna att vara en del av själva bolagsbyggandet. Eller när vi utvecklar nya produkter. Så vi satsar väldigt mycket på att få kunder att recensera produkterna, och vi vill verkligen att kunderna kommer in och recenserar produkterna. Så att dels får vi liksom, och för det ger så mycket, dels får vi betyg så vi förstår vad kunderna tycker om produkterna, de ger kommentarer och vi kan liksom läsa av och vidareutveckla produkterna. Men det är inte bara viktigt att få höga betyg, det är också viktigt att det är många som recenserar, för att när man är ett D2C-bolag så är det ganska viktigt. Det skapar mycket trovärdighet och kredibilitet när man ser att nu är vi uppe i 500 över 550 000 recensioner. Så man säger, om 550 000 människor varit inne och köpt de här, eller åtminstone recenserat, då vet man, då är det rätt många miljoner som har köpt produkter på den här sajten. Ja, men det är någonting jag kan lita på. Så att det finns, det är viktigt att också att man har många recensioner. Ja, försökt engagera.
Om du går in i en ny marknad nu, eller så här, när du går in i en ny marknad så antar jag att då ser du ju att här finns vi inte med lokal sajt, men de handlar gröna, bruna och röda byxor. Liksom. Och är det det som...
Hur går det när man går in i ett nytt land så kan man ju ändå se att det är över 550 000 människor som faktiskt har köpt produkter av det här bolaget. Och just den här produkten är det kanske 30 000 som har recenserat. Och de ger ändå den här produkten 4,6 av 5 i snitt. Och så säger man, och dessutom är de ju snygga. Och sen är det ju halva priset jämfört med konkurrenterna. Så att det är mycket så att man bygger upp en man bygger liksom upp en bra bild, och ja, det verkar som att det funkar.
Hur har ni gjort sen med att skala vidare liksom? Från början så var det som du beskriver Niklas som stod framför kameran och liksom presenterade och demade produkterna liksom. Hur har ni kunnat skala det vidare när ni liksom, för nu har ni 1000-2000 produkter?
Ja, så vi har ju räknat ut SKUs, alltså storlekar och olika färgalternativ, och i flera tusen. Mm. Nej, men hur det går till, alltså bolaget har ju liksom gradvis vuxit under 10 år nu. Vi firar ju 10 år nu, så att det har ju sakta men säkert liksom byggts på hela tiden. Och med både anställda, med vi har utvecklat hela logistikverksamheten, antalet anställda har fyllts på. Nej, men bolaget har liksom vuxit år för år, så det är inte så att man har liksom bara från en dag till en annan ändrat på någonting, utan det har liksom organiskt bara utvecklats hela tiden åt rätt håll.
Men du, och en av framgångarna är ju att ha haft, eller hittills har ju en framgång varit att ha en produkt. Men nu kör du slalom, glasögon, alltså du är inte tokspreadat, det är liksom inte stormkök. Men skulle du kunna ha ett stormkök snart?
Nej, men alltså, Revolution Race går ju, eller hela den här resan har gått och går från att ha varit en pantmaker, ett byxbolag, till att bygga ett varumärke. Och inom ramen för det varumärket, så att bli ett outdoor-varumärke ska jag säga. Och inom ramen för det varumärket så har vi ju adderat på jackor och underställ, och det är liksom, det är alltså mellanlager, lager 2 kallar vi det. Väskor, mössor, accessoarer, vi har till och med hundkläder liksom. Men allt, så att det utvecklas ju nu istället till ett outdoor-varumärke, men som säljs på en sajt. Så vi ser ju inte alls som ett varuhus eller någonting, utan vi ser oss som ett outdoor-varumärke idag.
Men förändra sättet att, alltså jag kan ju inte det här, men när du bara hade byxor, då var det att tok-pusha byxorna och filmerna på Facebook och så som ni gjorde. Men att bygga varumärke, det är någonting annat, eller?
Nej, jag tycker inte det. Det är klart det är lite annat att göra en jacka än ett par byxor. Men vi har så pass många nöjda kunder, och de vill vi fortsätta jobba tillsammans med och utvecklas med. Så att om du bara skulle sälja byxor, så jag menar, det finns ju en gräns för många byxor en kund kan ha. Kanske. Vi gör ju bra byxor också, så de håller ju länge.
Men är det det som, alltså, snittköpet går upp?
Snittköpet går upp, men framförallt ger det i alla fall, det ger ju kunderna möjlighet att komma tillbaka och köpa någonting annat också av oss. Så man köper ett par byxor, kanske 2 par byxor, nöjd med det, så tänkte jag, men jag vill ju ha en jacka av det här bolaget också. Det finns ju anledning att komma tillbaka och köpa någonting nytt. Så det är ett sätt att liksom behålla relationen och liksom få upp graden av återkommande kunder.
Men i takt med
och
det här,
så här, vi vill ju bygga ett stort bolag. Vi är på en resa där vi vill bygga ett liksom. Vår vision är att bli världens mest rekommenderade automärke. Då måste vi liksom bredda sortimentet, och vi måste bli mycket större. Vi måste finnas på fler marknader. Så att, det är liksom det grunden handlar om. Så att vi vill ju att kunderna kommer tillbaka, är supernöjda med det vi levererar och ja, vill fortsätta utvecklas med oss.
Men det är häftigt alltså, när ni breddar mer och mer i produktutbudet. Ni går från att bara ha sålt byxor till att över tid så tänker jag att ni blir ju ett alternativ till att handla på Outnorth. Att ni mer och mer konkurrerar mot en bred multibrand aktör. Liksom.
Ja, det kan man väl säga. Vi konkurrerar ju dels både med alltså återförsäljare, om det är fysiska, du nämnde XXL innan, eller digitala Smart North, men även med andra brands. När jag tittar på konkurrenter eller de jag vill jämföras med, så tittar jag framförallt på andra brands. För det är ju det, vi är ett brand, så vi tittar på andra brands. Så att, men det är klart att de också så att säga, har en marknadsandel. Konsumenterna köper ju även av Outnorth, eftersom inte vi finns där, så blir det ju någon form av konkurrens. Mm.
Det finns ju exempel på direct consumer-bolag som har breddat sitt sortiment men som sen har backat, till exempel Ideal of Sweden som började med sälja mobilt eller mobilskal och sen så lanserat väskor exempelvis och inte liksom riktigt lyckats med sin kategoribreddning. Men ni har ju uppenbarligen lyckats med att bredda kategorier. Vad skulle du säga skillnaden i det ni gjort jämfört med andra kategoribreddningar som kanske inte lyckats?
Ja, men vi har ju både lanserat produkter som har funkat bra och som kanske inte har funkat lika bra som man har tagit bort. Så här, när vi vill ju vara väldigt balanserade när vi lanserar Revolution Race i nya länder, alltså nya marknader, men också när vi lanserar nya kategorier eller nya produkter. Och när vi är balanserade så brukar säga att vi doppar tårna. Så att när vi då liksom till exempel nu precis har lanserat ett nytt alpinsortiment, alltså vi är ju då, vi är outdoor och vi ska vara active outdoor, det liksom genomsyrar ju allt. Och i det ligger ju liksom att man är både ut och vandrar och ut med hunden på en promenad eller man påtar trädgården. Så att det är liksom multifunktionella outdoor-produkter. Vi är inte så här riktigt nischade. Ska du bestiga Mount Everest, då skulle jag nog ändå kunna säga att du kan använda någonting annat. Du kan använda våra kläder, men det finns andra produkter för det också. Utan vi fokuserar mer på det multifunktionella och riktar oss till en liksom större massmarknad än en nischmarknad. Och när vi då lanserar någonting nytt som vårt alpinsortiment så vill jag doppa tårna. Vi tar det ganska försiktigt och känner oss för. Och nu har ju det blivit en liksom riktig succé. Vi lanserar det här i november. De produkterna håller på att ta slut. Liksom. Så det är bra. Men det är också för att vi kanske inte har köpt jättemycket. Så att det kommer att stå för någon enstaka procent av omsättningen de här månaderna som då, liksom, det är en kortare period, november till liksom februari. Men det är ändå så här, dels så doppar man tårna, till nästa år kommer vi dubbla liksom, inköpen av det sortimentet så att man gradvis liksom växer in i en ny kategori. Så att, och då säkerställer man ju att det inte blir liksom några katastrofer när man testar, för vi måste ju testa liksom. Vi måste ju fortsätta vara relevanta, vi kan inte bara stå och sälja samma byxor.
Har du några liksom, exempel där på kategorier som ni har lämnat, alltså som ni testade och som inte funkade?
Nej, liksom. Inte direkt, men vi har liksom produkter som vi har lanserat som inte har varit bra, kanske av kvalitetsskäl, men också så här, nej, men det gick inte bra, det färger också och sådär. Men samma sak, vi har ju lanserat hundkläder, det har funkat bra, men det var inte jättemånga hundjackor som vi liksom köpte första gången. Och nu har vi både liksom regn- och fliströjor eller jackor heter det för hundar. Så att, och det, så växer man gradvis in i det. Så att vi tar det försiktigt. Samtidigt gör vi samma sak med nya länder. När vi går in i nytt land, det är aldrig någon sån här hockeystick. Vi tar det försiktigt, se till att tjäna pengar från första ordern. Det är liksom väldigt viktigt. Det skapar disciplin också i organisationen. Nackdelen är att det tar lite längre tid. Det tar ett par år innan vi börjar bli liksom få någon form av storlek på en ny marknad. Därför är det viktigt att vi liksom har många marknader samtidigt som vi gör det där i. Så att alla de där tillsammans gör. Men hade vi liksom gått in i ett Tyskland med en sån här hockeystick, full explosion i marknadsföring, då hade det gjort väldigt ont i början. Men jag tycker att vi har fått väldigt bra betalt av det. Liksom att ha den där disciplinen. Nu börjar vi bryta igenom på riktigt. Men det har ju tagit 7 år.
Men vad är receptet där när ni går in på en ny marknad när ni ska börja sälja i Frankrike eller Tyskland är ju en ganska mogen marknad, men lite liksom, när ni tar i an en helt ny marknad, vad är receptet? Vilka steg finns där?
Ja, men då börjar vi med liksom klassisk performance marketing. Vi börjar riktigt low funnel och ser till att börja med att rekrytera nya kunder som köper. Det är det bästa sättet. Jag brukar säga att det bästa marknadsföringen, det är att ha kunder som är nöjda, som går runt med våra kläder. Det är liksom, det är det bästa. Det är liksom, börja med att rekrytera en massa ambassadörer, det vill säga kunder. Så att börja med sälj. Det behöver inte vara så att vi maxar marginalen från första dagen, men det ska vara lönsamt. Och vet vi att det är liksom, det är våran så att säga, lägsta nivå, då kommer det bli bra. När det sen blir större. Alltså om lägsta nivån är att man är lönsam från dag ett, då finns det förutsättningar för att det ska kunna bli riktigt bra när man sen växer. Men det tar ju tid då. Det blir inte den här tillväxtexplosionen. Men det är okej. Okay. Mm. Det är som man bygger långsiktigt bygger fina bolag, tror jag.
Ja, och nu om man är i en skidbacke, åtminstone i Skandinavien, så är det ju väldigt tätt mellan Revolution Race-jackorna och byxorna. Det är otroligt.
Nej, men det är kul. Nu är ju det alpina inte så stort för oss ännu. Hoppas att det blir större. Men det är första gången i år som vi verkligen lanserat ett riktigt alpint sortiment med liksom funktioner som är anpassade för att liksom köra skidor eller snowboard med liksom snölås och sådär. Man har ju kunnat använda våra produkter tidigare. De ska ju vara multifunktionella. Det är våra skalplagg och sådär i backen har jag själv använt och det har funkat bra. Men nu är det ju liksom verkligen anpassat. Så att, nej, men vi känner att det har varit en väldigt bra lansering. Jag skulle säga att senaste åren, vi har varit väldigt aktiva förutom alpint. Vi har lanserat skor. Det har varit en succé. Det börjar närma sig 100 miljoner faktiskt i skor. Då ska man komma ihåg att det är bara 4 modeller än så länge. Så där kommer vi och sen här och dam. Så att det där kommer vi att satsa vidare på. Byxorna är fortfarande störst. Jackor står för 30% ungefär. Så att, det
känns läskigt med ett stort lager av skor någonstans.
Ja, men de är bra.
Men då är det skönt att bara 4 modeller.
Ja, precis. Tror du att du kommer bli en återförsäljare? Alltså tillbaka till XXL igen. Skulle du kunna finnas på deras hyllor?
Nej, alltså man ska aldrig utesluta någonting för framtiden. Men mitt svar är ändå nej. Och det är ju för att vår modell bygger på att vi skippar alla mellanhänder. Skulle vi liksom börja ta in mellanhänder som en del av vår affär, då skulle ju liksom vi ha väldigt svårt att fortsätta erbjuda våra produkter till den prispunkt som vi idag erbjuder dem. Så att det kommer inte ske här nu i närtid.
Det är ganska många direct consumer brands som åtminstone i de här tiderna som är lite tuffare liksom börjar bredda sina distributionskanaler och börja ta in en del återförsäljare också. Inte minst kanske för att få upp sina volymer då och kunna göra inköpen. Men ni kanske kommer förbi det steget så att ni behöver inte det.
Nej, men det är ingenting som vi har i våra planer idag. Mm. Det har vi inte. Mm.
Du, när ni gick in i Tyskland, då gick ni in via Amazon. Och sen så då gillar ni Amazon, för nu finns ni också på Amazon.se. Berätta, hur funkar det?
Nej, men jag gillar Amazon som ett komplement till våran huvudaffär. Jag nämnde tidigare och det kan variera lite. Vi finns ju på ett par olika marknader. Vi finns både på Amazon USA, Amazon UK, Tyskland eller som täcker Europa. Men samtidigt så det står för mellan 5-10% av omsättningen beroende på vilken marknad som vi talar om. Och vi exponerar bara 10-15% av sortimentet på Amazon. Och då ska man säga så att i Amazon är ju nästan, i alla fall, ta USA som ett exempel. Jag fick höra att det är fler personer i USA som har ett Prime-konto än som röstade i presidentvalet. Och det är ett enormt system liksom. Eller en stor marknad, så att säga, Amazon-systemet. Så att ett sätt att liksom introducera då Revolution Race, om man tar USA som ett exempel, är ju att liksom finnas på Amazon med liksom bra produkter som vi vet liksom ändå är populära. Och så köper då kunderna 1-2 kanske byxor. Och sen känner de att det här är ju bra produkter, det är bra pris. Kanske ska köpa en jacka också. Då kanske den jackan inte finns på Amazon. Och då liksom på något sätt puttas de in på sajten istället. Och så knyter vi kontakten via sajten. Så att man kan väl säga att på ett sätt, förutom att det är en affär som är bra, vi säljer liksom på Amazon och tjänar pengar på det vi gör på Amazon. Även om de tar en provision är det ändå liksom en plusaffär för oss. Så det är ett sätt för oss att introducera varumärket för en målgrupp som vi kanske inte skulle nått på egen hand. Eftersom det är mer som ett slutet system. För vår dotcom-verksamhet som vi kallar liksom, vår egen sajt. Där kör vi marknadsföring på liksom metaplattformarna och Google. Medan många Prime-kunder är väldigt lojala mot Amazon-systemet eftersom man får fri frakt och man kanske har Prime Video och en massa sådana extra perks som man får som Prime-kund. Så det har varit ett sätt att introducera varumärket till den målgruppen samtidigt som det också är i grunden en bra affär. Dock något lägre marginaler än när vi så att säga, säljer på egen sätt.
Men Paul, när jag startade e-handel första gången när jag var 18 år cirka, liksom, då var ju du en stor förebild. Ja, men du hade varit med och byggt upp 30 och ganska snart efter så blev du vd på CDON. Så, här, liksom, så att du var ju verkligen sån som, ja, du kunde det här med e-handel. Liksom. Och det vore intressant att bara höra dig liksom, så här, reflektera lite grann, vad är det som har hänt sedan dess med landskapet? Då var det liksom ren retail, återförsäljande modeller. Nu så är det D2C som du jobbar med liksom, alltså. Hur skulle du beskriva e-handelns utveckling sen då fram till nu?
Wow. Men någonstans har det väl genomgått lite olika faser. Som ni var inne på tidigare, när jag startade så var det ju liksom det var NetOnNet och det var CDON och det var 30 och den typen av bolag. Och det var ju liksom ingen som hade egna brands. Amazon höll ju på att komma igång i USA och växa internationellt. Så då sålde man i princip andra företagsprodukter. Man var, som du sa, en mer traditionell återförsäljare. Man opererade med mycket lägre marginaler. Samtidigt var ju konkurrensen mycket lägre. Alltså vi hade ju, det sålde ju vitvaror, jag hade 6-7% EBIT. Vi var ju väldigt lönsamma. Vi tjänade ju på 25 miljoner, vi hade ju utdelning. Och det liksom titta tillbaka. Och, eller skulle jag försöka göra det idag? Det hade inte gått, för konkurrensen är mycket hårdare. Då hade ju Price Runner, om man tar elektronik, hade en enormt stark position. Och sen så kom ju Prisjakt in. Så det, liksom då svenska konsumenter som skulle köpa elektronik, de gick in på Price Runner och kollade billigaste priset på ett kylskåp de hade tittat på i butiken. Och hade du lägsta pris så var det klart. Då fick du affären och sen gällde det bara att optimera din logistik så att du kunde tjäna pengar och ha bra inköpspriser. Sen kom ju då 2008, det var ju en finanskris, om vi ska dra några liksom likheter till det vi ser idag. Det var ju liksom annorlunda på så många sätt, men det man kan konstatera att det var ändå, när jag körde 30, det var 30s bästa år. Och det var någonting som, jag har svårt att sätta fingret på vad det var, men det var som att folk såg åt sina aktier, man blev lite fattigare liksom.
Men är det lite som Lidl och Ica nu?
Ja, men man, liksom, någon man blev nog mer om sig och kring sig och liksom så här, vi behöver köpa ett kylskåp, men vi försöker se var det finns billigare. Så jag tror det var fler som gjorde det. Och det gav liksom en extra skjuts. Man gjorde lite mer research liksom. Och så att vi växte ju det året tror jag med 100% och max. Liksom hade 7% marginal. Så det var ett jättebra år. Sen blev konkurrensen hårdare 2010-2011. Jag hade ju sålt bolagen, men jag fortsatte. Som du sa, jag var vd för CDON och ID och låg i 30. Och då kom jag ihåg att jag hade Nelly. Då började jag för första gången jobba med egna varumärken också. Gymgrossisten hade Star Nutrition. Nelly hade en del av sin försäljning som var private label. Och så att det var då jag egentligen för första gången började se att man liksom, man kan faktiskt sälja grejer som inte bara säljs via Price Runner, utan man kan bygga varumärken själv också på nätet via liksom olika typer av koncept och content och sådär. Sen, ja, det har ju hänt jättemycket sen dess. Vi har ju fått in sociala plattformar, vi har fått in mobiler. Det fanns ju inte när jag startade 2003-2004. Så att liksom, det har ju hänt jättemycket. Men jag skulle ha svårt att säga att jag idag skulle kunna starta en ny 30 liksom, som bara säljer andras produkter. Däremot tror jag att det fortfarande går att liksom starta nya varumärken. För det finns liksom alltid plats för. Det som har hänt nu är ju liksom, alltså före och under pandemin så var det ju många bolag som startade som var riskkapitalfinansierade. Och jag tror att nu i efterhand så var det inte bara av godo liksom, utan då blev det ett väldigt tillväxtfokus som gjorde att man liksom inte fick 100% koll på sin verksamhet, utan bara skulle rekrytera nya kunder och sälja så mycket som möjligt för att man skulle kunna få upp värderingen och liksom ta in mer pengar. Så det blev någon form av ohälsosam konkurrenssituation på marknaden. Och det har ju blivit lite av ett uppvaknande nu. Liksom att nu måste man se till att tjäna pengar och faktiskt försöka växa och tjäna pengar samtidigt. Så att nu tycker jag egentligen att vi är i en situation som är ganska balanserad.
Men du, och man pratar, låt oss prata lite om hur tufft alla e-handelsföretag har det. Men innan det, alltså det du beskrev nu kring finanskrisen och hur man liksom började vara mån om pris och inse att e-handeln är rätt bra. För där kan jag, man är mer om och kring sig letar. Glömmer vi det nu? För nu är det ju kris, lågkonjunktur och man ser över sin konsumtion. Och e-handelsföretag slås ut, för att precis som du var inne på, det öppnade upp egentligen fler e-handelsföretag än vad omsättningen ökade. Så det är klart att sen när det går åt andra hållet så kommer det bli tufft. Men kan det vara så att vi nu underskattar e-handelns potential för att konsumenter faktiskt, det finns fortfarande liksom ett beteendeskifte där online kan växa tack vare de här egenskaperna du säger?
Ja, men jag tror det, eller jag är fortfarande religiös och tror att e-handel kommer att fortsätta växa till mycket högre nivåer än den totala handeln och sådär. Sen är ju då, inom vissa kategorier, om man tar heminredning eller elektronik, så är e-handel ganska liksom stort ändå. Men jag tror att det som är viktigt att man har koll på sin affär. Liksom. Jag är ju mycket hellre en e-handlare än en fysisk handlare när det är tufft där ute. Alltså för det jag tror att många glömmer bort är att man är så himla mycket mer snabbrörlig som e-handlare. Alltså du har inga butiker, inga långa kontrakt att ta hand om. Du har inte en massa personal som står i butik, utan du behöver inte egentligen sitta fast i långa eller liksom stora marknadsförings-commitments. Utan du kan jobba väldigt liksom flexibelt med din performance marketing. Du kan skruva på, du kan skruva ner så att säga. Så att du är väldigt mycket mer flexibel. Och den snabbrörligheten inbillar jag mig i alla fall är en enorm konkurrensfördel. Jämfört med om du sitter i en butikskedja, 30 butiker eller någonting. Så att säga. Det är ju, jämfört med att vara en e-handlare, det är en mardröm. Liksom. Så att jag är, men det bygger ju på att du har koll på din grundaffär. Jag brukar säga att det är så viktigt att man är disciplinerad och verkligen har koll på att man tjänar pengar. Beroende lite grann på vad man säljer, men det är viktigt att veta liksom exakt hur du tjänar pengar. Och det är lätt att sitta och vara raljant sådär, men jag brukar säga att om du har säkerställt att du alltid har varit lönsam och alltid tjänar pengar från första åren, då vet du att du kommer tjäna pengar andra och tredje också. Men om du har haft en modell där du liksom har tillåtit dig själv att en del av våran så att säga, modell att rekrytera nya kunder handlar om att vi kan gå back första, andra, tredje åren, då tror jag det är tufft. För att det kanske tar 1-2 år innan den där tredje eller fjärde ordern kommer. Det enda som är säkert är att det händer hända hur mycket som helst mellan den första och fjärde ordern. Så att den kalkylen som du har när du tar in den första ordern, den kommer inte stämma. Liksom. Det kan bli bättre om du har flyt, men det kommer inte liksom vara exakt som du har tänkt dig. Därför är det mycket bättre att vara balanserad. Och då måste du liksom också då våga tacka nej till den här enorma tillväxtexplosionen som man kanske får om man liksom har en massa riskkapital eller ja, kan tänka sig gå back.
Och sen är det en sak om man har en återförsäljarmodell där köp nummer 2 kanske landar hos en annan återförsäljare om du inte äger ditt varumärke. Så att det blir en annan sak om man i alla fall äger varumärket som
det,
du
gör nu. Det är den liksom andra graden av liksom någon form av som ger dig en högre kontroll och en högre grad av flexibilitet också. Jämfört med om du då är ett brand som säljer via då fysiska kanaler eller andra återförsäljare, även digitalt. Så att min slutsats eller min poäng är, även om det är tufft för många e-handlare nu, så tror man, eller så här, frågan man ska ställa sig är, så här, tror man att det kommer säljas mer via nätet om 10 år eller 5 år än idag? Ja, jag tror det. Ja, men då är ju e-handeln en väldigt bra plats att vara på. Eftersom du har så mycket liksom fördel av att vara liksom en e-handlare jämfört med att vara fysisk handlare.
Och jag håller med helt och jag tror att du har generationsskifte kvar. Det finns massa, liksom, det går att hitta massa argumentation till att det fortfarande är någon form av skifte på gång. Men vi är ändå i liksom någon form av e-handelskris och du har flera bolag. Du kan ju sätta på dig investerarhatten eller bara din erfarenhetshatt. För om man är ett e-handlare nu som då gör liksom läxan och kapar kostnader, ser över affären, då kan man ju säkert komma ut i en rätt bra position sen liksom när det vänder. Men vad säger du till gänget där ute? Vad ska man fokusera på för att vara frisk när det vänder?
Jag först och främst är inte jag så säker på att vi egentligen har en riktig e-handelskris, utan det som händer är att bolag som har varit lite för offensiva tvingas liksom tacka nej till affärer nu för att de inte är lönsamma. Det leder till att tillväxten går ner eller kanske till och med är negativ. Men man måste komma ihåg att det är från nivåer som då pandemin gav nästa skjuts, plus att det är från nivåer där liksom omsättningen inte var lönsam. Så att hade man liksom struntat i den dopningen eller vad man kallar det, så hade det kanske sett ganska balanserat ut. Jag vet inte, jag spekulerar lite grann.
Jo, men man kan ju ta när man säger
e-handeln är i kris, ja, då skulle det ju innebära att e-handeln skulle behöva sjunka ännu mer än detaljhandeln generellt. Och för det är det man måste jämföra med. Och då måste man också kolla på, okej, det kanske den gör, men det är också för att e-handeln är så viktad mot
kapitalvaror. Liksom,
exakt, och produktkategorier som faktiskt sjunker mycket. Mm. Heminredning, elektronik, alltså dyra tv-apparater och sånt där. De sjunker ju mer för att liksom, alltså man säger, konjunkturen är det läget som det är i. Men mat har inte gått ner särskilt mycket och det är ju halva detaljhandeln består av mat. Så att, det är inte så säkert så här, att det är en riktig e-handel.
Nej, men jag håller med. Det är inte en e-handel.
Det är inte så att folk inte kommer handla mer på nätet.
Nej. Men så här, det är inte en e-handelskris och det är som du var inne på. Är ännu värre att vara butik. Också butikshandeln går ju väldigt mycket mot att så här bygga lågprislador. Det grejer man. Men de kommer ju möta en framtid där den ena är den andra lik, och det kan nog bli rätt tuff konkurrens i lågpristräsket liksom. Men vi kommer inte ifrån att det har väl startat väldigt många e-handelsföretag, och nu får vi kanske färre e-handelsföretag, ja, även om e-handeln som helhet fortsätter växa.
Ja, men exakt, det är väl det det handlar om, att liksom, e-handeln, det kommer inte säljas mindre varor, men däremot så kommer det vara en kris på många bolag inom e-handeln.
Liksom. Vilka är det som försvinner och vilka blir kvar? Vad har de för egenskaper, de som klarar sig?
Ja, men det är ju de som i grunden har väldigt bra grunderbjudanden, alltså en bra prispunkt. Det behöver inte nödvändigtvis vara liksom billigaste pris. Det kan vara dyra produkter, men liksom ett bra grunderbjudande som består av bra produkter och bra pris, och liksom som på något sätt många kunder vill ha. Bolag som har många nöjda kunder, och bolag som har en liksom, affärsmodell som i grunden är sund, alltså med bra bruttomarginal, som kan operera utan att ha liksom för stora lager, som kan bygga upp en kundbas som man kan jobba med på ett effektivt sätt och sådär. Så att
det är svårt.
Men tror ni... Det är ett svar liksom, men det handlar ju om att ha en bra affärsmodell. Men titta på bruttomarginal och kolla på hur ofta kunderna kommer tillbaka och sådär.
Ja, men det är intressant, det är en bredare fråga. Det har ändå varit ganska mycket tal om att det handlar om att bygga varumärke. Man kan inte bara köra performance marketing och driva in, man måste bygga varumärke. Men det är ju egentligen en större fråga än så, att i affärsmodellen.
Är det bra snittordervärde för att du ska kunna räkna med logistik? Det räcker inte med att ha en bra bruttomarginal. Du måste ju också ha ett snittordervärde som är bra för att du ska kunna du kan ha produkter med 150% bruttomarginal, men om den kostar 19 kronor så kommer det aldrig gå. Sådär. Så att det där är ett par olika komponenter som också är viktiga förutom att bygga ett bra varumärke.
Men när jag tänker lite kring det där, så det finns ju antingen bolagen som har byggt egna varumärken, egna produkter, och sen så finns det återförsäljningsmodellen. När jag tänker kring det så i ett visst kategori så finns det utrymme för någon eller kanske en, två, kanske tre riktigt stora aktörer som bygger volym som kan vara lönsamma där.
Boost är ett sånt exempel.
Ja,
absolut. Men det är klart att det kommer finnas. Men jag håller nu med. Det kan inte finnas 10 boost på marknaden, utan det blir några riktiga giganter. Och de bygger på volym.
Ja. Så återförsäljningsmodellen bygger på det bygger på volym, och sen så utöver det så finns det plats för...
Jag tror att det däremot är svårt att idag från scratch starta en sån. Och då ska du övertyga dina kunder eller dina leverantörer om att
Så återförsäljarmodellen, den är inte död men den är svår att starta nya återförsäljare nu.
De är jätteduktiga, de har ett bevis på definitivt på att den inte är död. Så tvärtom. Ja. De är ett bolag, de har ju koll på sin modell, på sin operativa, de har koll på vad de gör. De känner inte dem jättebra, men känner lite grann. Jag tror de räknar mycket.
Ni har ju fortsatt väldigt fina bruttomarginaler i verksamheten. Och samtidigt som man ser många andra bolag kämpa med att hålla uppe marginalerna och så vidare. Vad är det som ni har gjort som har lyckats, för att lyckas hålla uppe marginalerna på det här sättet i de här tuffa tiderna ändå?
Ja, men det är en... Vad ska jag säga? Vi har ju jobbat... Vi är duktiga på inköp. Duktiga på att designa nya produkter. Det måste man också vara. Som också får så här, som kokar ner till vilket inköpspris som det blir. Eller tillverkningskostnader som det medför. Gäller att ha en bra produktmix. Gäller att ha en sund, sund snittordervärde. Gäller att ha en returgrad som är hanterbar. Den kan variera lite grann från marknad till marknad. Så att det går inte att ge ett svar på det där. Och det gäller nästan alla de här frågorna. Det är hela tiden en balans av en massa olika komponenter. Som
Det finns inte ett framgångsrecept egentligen i att
hålla högre bruttomarginal. Nej, det är inte så att du bara kan ta mer betalt eller bara producera billigt. Utan allting måste ju hänga.
Du, i den mån som det kommer fjällrävenkunder och under svagare konjunktur nu byter till Revolution Race, kommer de vara kvar sen när konjunkturen vänder upp? Lite så här, ICA tappar en ström till Lidl och så blir många kvar på Lidl. Finns det en sån förflyttning som är svårt att uttala om precis i rådande stund? Men...
Ja, det är svårt. Och sen, eller så här, det är inte så svårt att svara på. Och svaret är väl så här, att vi växte jättebra. Om man backar, jag brukar ibland få frågan, framförallt om så här investerarna, man fick inte ni bara en covid-boost och så, hur ska det gå nu då? Ja, men då är mitt svar så att det gick faktiskt väldigt bra för Revolution Race innan pandemin. Det gick väldigt bra under pandemin och det fortsätter gå väldigt, väldigt bra även efter pandemin. Och då liksom, så att även när man då hade lockdowns, vi opererar på många länder där det var helt nedstängt, men även olika stimulanser. Så alltså det, jag tror att vi har i grunden ett starkt grunderbjudande som kommer att funka över tid.
Något som ändå känns, alltså, kanske inte helt unikt, men som jag tycker är häftigt med Revolution Race, det är hur, liksom, hur ni har tagit igenom olika faser i bolaget. Liksom. Första steget med entreprenörerna som gjorde liksom allt själva och sen så liksom skalar upp och liksom bygger ett ledarskap för att kunna ta nästa steg. Och liksom, det känns som att det måste vara ett antal olika flaskhalsar som ni har lyckats navigera er genom. Hur har ni lyckats med det?
Nej, men det som du säger, det har ju gradvis utvecklats. I grunden handlar det om att Pernilla som var vd och Niklas som var medgrundare, de har ju lyckats liksom ta in bra folk. Och det var ju också det som gjorde att när jag kom in och tog över, så jag var ju ordförande innan, så jag hade ju liksom, hade bra kunskap om bolaget. Jag kände personerna i bolaget. Men det gick ju väldigt liksom ordnat att byta vd. För att det team som man hade byggt upp var, det var starkt och väldigt liksom kunnigt inom området. Och jag tror att det är liksom nyckeln till allt. Man kan ha bra KPI:er och bra modeller och snygga byxor, men det är ändå människorna som ska utföra arbetet som måste vara duktiga.
Men, och nu om du tittar 5 år framåt, så har du inte, ja, grundarna är kvar som ägare, men de är inte operativa. Är det liksom en identitetskris på Revolution Race då? Liksom, hur sätter ni målen nu liksom?
Nej, det tycker jag inte. Dels är det ju då, de äger ju fortfarande 20% av bolaget. Niklas sitter kvar i styrelsen. Pernilla och jag hörs ofta. Och jag tror så här, Pernilla och Niklas kommer alltid vara en väldigt, väldigt central del av det här bolagets identitet, men också liksom, jag ska inte säga verksamhet, men för de är inte operativa, men liksom vi har full access till dem om det skulle vara någonting, och brukar ringa Niklas ofta och prata produkt och sådär, där är jag väldigt duktig. Så att nej, jag är inte så orolig för det. Som sagt, de kommer alltid vara helt centrala för det här bolaget.
När du kom in då som vd i bolaget, vad var det som du liksom tog tag i först då liksom? Var det något särskilt som du kände att det här måste vi ändra på, eller liksom hur tänkte du där?
Nej, men egentligen inte, utan det var som jag sa tidigare, bolaget gick ju ganska bra, eller hade gått bra under väldigt lång tid och hade ett starkt team. Så det första jag frågade liksom egentligen ledningsgruppen, vi hade ju ledningsmöte direkt, och när jag kom in så frågade jag, tycker ni vi ska göra då? Ja, så hade de ju liksom, så här tycker vi att vi ska göra, ja men bra, då gör vi väl så. Ja. Och så var det inte mer med det. Så att, nej men det var väldigt ordnat och tycker det har funkat väldigt bra.
Nej, men det är ju spännande. För vad skulle du säga är liksom viktigt som ledare för ett e-handelsbolag?
Jag tror så här, först ska man inte komplicera saker. Och sen det beror också väldigt mycket på vilken fas som du befinner dig i. Liksom, om du startar upp från början, ja, men då måste du vara sjukt duktig på att göra allting själv. Och det måste du nog vara under liksom en bra tid. Men i takt med att bolaget växer, så måste du ju liksom vara med på att du måste ta in ett team som du vågar lita på och som kanske ska göra lite annat. Så då går du över från att göra allting själv till att liksom börja få lite koll. Eller mer ha koll själv, men att våga låta andra göra grejer och låta dem göra misstag och sådär. Och sen när man har jobbat så här 20 år, så känner man ganska snabbt lukten av om liksom så här, nu är någonting inte helt perfekt. Liksom. Och jag liksom kollar ju liksom de viktiga kopiorna. Inte bara dagligen, flera gånger om dagen. Man blir liksom lite slav under det där. Det är som en drog.
Vilka tre viktigaste kollar du på när du vaknar?
När jag vaknar, då... tre, måste jag välja tre? Det är så
många. Nej, förlåt, välj hur många du vill.
Nej, men försäljningen, jag kollar marginalen, jag kollar lagret, jag kollar hur mycket vi har plockat, jag kollar marknadsföringsspenden igår när jag vaknar.
Och då, om så ser du minsta avvikelse någonstans, då är det action direkt liksom.
Nej, men då om det är lite sant, det spenderades lite mycket på marknadsföring igår, då ringer jag och frågar vad hände här nu då liksom, eller om det är för mycket eller för lite också. Så ja, men det,
så du styr mycket genom nyckeltalen med
medarbetarna? Ja, liksom. Man går från att ha utfört själv, utföra själv, till att mer ha lite koll och ställa frågor och våga delegera. Och sen jag brukar säga att jag är en jag brukar säga så här, jag är en ganska bra ledare. Jag är en ganska, men samtidigt som jag är en usel chef. Liksom. Och det är så här, jag vet åt vilket håll det här bolaget ska gå. Dit går vi. Men jag måste nu ha ett team som gör det här dagliga.
Mm. Men det är lite spännande också i och med att du har varit med 20 år i branschen och så vidare. Då. Hur gör du för att hålla dig uppdaterad? Liksom? För det händer ju otroligt mycket i den här branschen.
Ja, det gör det ju. Och jag känner ju så här panik hela tiden att man ligger långt efter. Det kommer... Ja, men så här, handel på sociala plattformar, live shopping, jag har ingen aning, då snackar alla AI, innan var det blockchain och liksom bitcoin, så jag bara känner att jag kan inte allt det där liksom. Och då ber det så att man ber lite kanske lite tråkigt, så här, nu är det så här, nu ska vi tillverka ett par byxor för x kronor och sen ska vi sälja dem för x plus y. Och så får vi se till så att det är tillräckligt mycket däremellan så att det täcker alla kostnader. Det är liksom det vi ska göra. Och sen så får vi liksom hitta alla de här verktygen som ska se till så att det där sker. Liksom. Och det får ni andra hjälpa mig med.
Om man tittar på e-barometern så ökade vi under 2023 stannar vi på ett svagt minus. Kollar vi på paketindex från transportföretagen så är det upp ungefär 10%. Så det vi ser är ju att konsumenten, det är två saker. Det ena är att vi växlar ner så vi köper färre produkter per order och billigare. Det andra är ju Kina Temu, eller vad heter det? Shein och Temu, alltså Kina-paketen som väller in.
Är de paketen en del av e-handelsbarometern?
Nej.
Det är ju intressant, tillbaka till det vi snackade om tidigare. Kommer det, alltså om det verkligen är en e-handelskris, liksom. Ja, men lägger du till 10% som importeras, då är ju som siffran ganska annorlunda direkt. Bara den delen.
Verkligen. Och sen vet inte jag hur man, för det är ju paket som är väldigt billiga. Och en del av det är nog schysst. En del av det följer ju liksom inte så här, jag kan inte kemikaliedirektiv, C-märkning och det borde liksom någon EU-politiker sätta stopp för. Men delar av det är liksom precis samma grej som Clas Ohlson säljer liksom. Det mesta som vi gör tillverkas ju i Kina och hittar man en väg runt alla mellanhänder så kommer det bli billigare.
Mm. Nej men jag tror för vår del, för Revolution Race del så vi känner ju inte att vi är, eller så här, det är klart att det där påverkar oss på ett eller annat sätt någonstans. Samtidigt så är inte vi ett lågprisvarumärke. Vi vill ju vara ett varumärke som erbjuder liksom hög kvalitet men till ett konkurrenskraftigt pris. Det betyder inte att vi är ett lågpris. Så jag känner inte att vi konkurrerar med produkter som kanske kostar 19 eller ett par byxor för liksom 59 kronor. Så där är ju inte vi. Liksom. Men jag tror att de som jobbar med liksom riktigt lågpris på nätet, de känner nog av det. De kommer nog känna av det över tid.
Det tror jag, och det blir mer prylar. Liksom, så att just kläder i svårt.
Sen vet jag såg att Wish har haft en jättekris. De såldes väl nu häromdagen eller deras tillgångar till någon form av, jag vet inte om det kan jämställas med en rekonstruktion, men liksom det var ju något liknande fenomen som faktiskt inte har klarat av att hålla sig flytande över tid.
Paul, om vi ska sammanfatta, e-handeln är i en kris, men som du säger, det är mer konsumtionen som är i en kris. E-handelns strukturomvandlingen där e-handeln tar större andelar kommer att fortsätta. Och om du tittar på Revolution Race närmsta framtid, vad kommer ditt främsta fokus vara?
Nej, men vi har en långsiktig vision där vi vill bygga världens mest rekommenderade automärke. Så att det jobbar vi mot, och i det ligger ju att vi liksom fortsätter säkerställa så att vi har nöjda kunder. Vi har idag över 550 000 recensioner, 4,6 av 5, och det ska vi fortsätta göra. Vi ska etablera Revolution Race på många fler länder. När vi noterade bolaget för 3 år sedan så satte vi upp ett mål om att detta räkenskapsåret omsätta 2 miljarder nettoförsäljning. Det så att säga, räkenskapsåret tar slut nu sist i juni, så att vi arbetar faktiskt just nu med att liksom fastställa en ny plan som ska sträcka sig ytterligare några år framåt. Så att vad det gäller rent finansiellt så får jag återkomma till det.
Paul Fischbein, en av Sveriges största e-handelsstjärnor. Fantastiskt stort tack att du var med i Detaljhandelspodden och tack för alla fina tips.
Tack för att jag fick komma, vad kul.
Och Joel Falk, veckans Magnusvikarie. Tack att du var med.
Det var ett nöje.
Och Workshop, tack för världens bästa lokaler. Och ni som lyssnar, tack så jättemycket. Vi hörs snart igen. Hej då!
Hej då!